Hjertelig velkommen til andre kveld av Skandinaviafest og live radio her på biblioteket. I anledning Skandinaviafesten har vi fått hit noe av det beste Sverige har å by på innen podcast, nemlig Lilla Drevet. Det er altså en satirepodcast som kommenterer nyheter og politikk. Og i denne Skandinaviafest-utgaven så har vi med oss Ola Söderholm, Moa Lundqvist og Dilan Apak.
Okej, då säger vi välkomna till det 128:e Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för... Ja, vi tar en applåd, Yes. Tack så mycket. Lilla Drevet är en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Jusek. Och där avsnittet då är Lilla Drevets riktigt, riktigt stora internationella genombrott. För vi befinner oss i Norges näst största stad, Bergen. Och vi är en liten del av en tredagars festival här på Bergens bibliotek som heter Skandinaviafest. Mm. Och vi som är här är då jag, Ola Söderholm, Moa Lundqvist och Dilan Apak.
Ja.
Känns det bra för er?
Ja, så känns jättebra första gången jag är med i Lilla Drevet. Så att jag är inte nervös, Ola.
Nej, precis. Nej. Vi hittade en väldigt märklig inramning. För ja.
Bra att sätta ribban högt.
En underbar inramning. Okay.
Men vi har ju en publik här som ni hör. Och jag vet inte riktigt hur vi sitter i ett café på Bergens bibliotek. Jag vet inte hur många av er här vet vad Lilla Drevet är och lyssnar på det tidigare. Kan ni applådera? Ja, men det är ändå de flesta. Det är några som har blivit... överraskad utav vad som pågår här.
Några som ville ta en kaffe.
Ja. Ja, vi har respekt för ifall ni smyger härifrån.
Det är helt okej. Vi kommer helt att gråta. Nej,
och hur många här är svenskar? Kan ni applådera? Okay. Det var bara hälften ungefär ändå. Det är riktiga normen här också.
Vad här var exotiskt.
Men jag har hört det från andra poddare, så alla mina kamrater och Della Sport, andra svenska poddar, att de har kört stand-up i Oslo.
Ja.
Och då har det varit slutsålt, men det har inte varit en enda norman där.
Jaså.
Eller kanske en har det varit då. Mm. Men vi har ju riktiga norska lyssnare på den här podden.
Nice.
Så det är mäktigt. Ballt. Att det inte bara det här gästarbetande svenska tjänstefolket. Men jag har hört att det är faktiskt ganska få gästarbetande svenskar här just i Bergen.
Jaså?
Jämfört med Oslo. En av våra norska lyssnare, Ingvild, länkade till en artikel om det på vår Facebook. En artikel i BT-tidningen här. Där det står att en av orsakerna till att svenskar väljer bort Bergen är för att de tror att det är svårare att förstå norska utanför Oslo.
Jaha. Är det det?
Nej, inte enligt lingvister.
Okay.
Det var en som har intervjuat i den här artikeln var en forskare på universitetet i Oslo som uttalade sig om det här och sa att det finns egentligen inga lingvistiska belägg för att det skulle vara svårare för svenskar att förstå Bergen-dialekt, men att det bara är en väldigt stark föreställning som unga svenskar har, att jag förstår bara Oslo-dialekt.
Okay.
Men jag tror att det är en vanlig grej som svenskar säger om norska, att jag har inget problem med att förstå vanlig norska, men jag tycker att det är svårt med dialekt.
Den där norskan, den precis. Tycker jag inte om. Den som inte sköter sig.
Men jag, alltså min teori är nog att svenskar helt enkelt inte förstår norska så bra.
Nej.
Svenskar är ganska dåliga på norska. Och det svenskar tror är dialekt är vanlig norska.
Det låter teori. Inte helt otroligt.
Ja, exakt. Medan det svenskar tror är vanlig norska, det är när man pratar som Skavlan.
Ja,
förstås.
Att man har bytt ut liksom alla norska ord till svenska.
Exakt.
Jag förstår norska på så vis att jag förstår svenska med norsk brytning.
Ja.
För att jag har ett så bra språkgöra. Men så fort någon pratar riktigt norska så är alla svenskar så här: vad är det här för konstigt bondska? Vad är det för kufisk dialekt? Ja, vi är då här, vi är en liten del av den här festivalen, eller temadagarna som sätter fokus på kultur och politik i Skandinavien.
Mm.
Försöker slå ett slag för skandinavismen.
Ja.
Vilket jag tycker är jättebra.
Det älskar du.
Härligt. Tycker du?
Ja, men jag är tydligt sorgligt med de skandinaviska länderna att de är så lika Men det är ändå ganska isolerad kärl på något sätt.
Mm.
Parallella universum. Att ganska lite interaktion med varandra. Det är så onödigt på något sätt.
Ja,
alltså, även om hela Skandinavien bara var ett land, hade du en kulturell sfär, det hade ändå varit en liten deppig anknam.
Mm, mm, mm.
Och så gör vi oss ännu deppigare.
Eller mindre.
Genom att stycka upp det i ännu mindre delar. Men jag vet inte, det är kanske svenskar mest som har det här problemet att, med den här avskärmningen. Att man kan ni någon norsk kändis?
Nej.
Kan ja. Någon norsk politiker?
Skavlan. Marcus och
svaret är alla frågorna. Det är Skavlan.
Och Skavlan. Och Kygo.
Och Marcus och Martinius, eller vad de heter.
Ja, de är toppen.
Ja, så att lite koll har vi.
Jag vill säga att jag uppskattar att de tycker att svenska tjejer är sötare än norska. Jag tycker inte att det är kontroversiellt, utan lite smickrande.
Och det här säger de bara när de är i Sverige, tänker du?
Nej, jag tänker att de alltid säger det, Ola. Att det är så de känner, att det är inte publikfrihet.
Ja, du menar så de åker till Holland och säger att svenska tjejer är sötare.
Ja. De turnerar världen runt och säger det.
You're okay, but the Swedish girls. Oh yes. Yes, sir.
Ja, men så vi har lite koll som du hör.
Ja, precis. Men jag kände här i rummet att folk blev inte jätteimponerade.
Nej, jag faktiskt.
Det var inga... nej, men det är mycket Skavlan och någon skidåkare och så. Och jag vet inte vad det är någon sådär... Jag tror att vi har känt så när det gäller kulturella influenser att vi behöver bara oss själva och USA.
Mm.
Tyvärr
absolut.
Är det lite så.
Ja.
Vi behöver bara oss själva och USA. Men nu efter tisdag så är vi ju klara med USA.
Ja, det är vi ju.
Det är över med USA.
Ja, skönt.
Ingen mer USA.
På så
nu, kanske, nu kan man tänka, vad finns det för bra norsk hip? Eller hur?
Ja, visst.
Att skandinavismens tid är nu, känner jag.
Tack och lov.
Ska jag spela en sån här stinger, eller?
Ja.
Men vart var vi? Länge lever skandinavismen.
Just det.
Det känner vi här inne. Det temat här. Vi vill som sagt då stärka banden, öka utbytet, knyta närmare kontakter, betona det som förenar oss. Men det finns tyvärr krafter som vill motsatsen.
Jaså? Mm.
Människor som vill splittra, som vill hetsa, som vill polarisera, som sprider hat och lögner.
Åh nej!
Sverige svek Norge under andra världskriget på ett sätt som var värre och mer skamligt än vad som tidigare varit känt. Det är innehållet i en ny bok av den norska författaren och journalisten Erik Wium.
Oj, vad stelt.
Ja, stelt va?
Ja.
Det var från Studio 1, Svenska radioprogrammet för en vecka sedan. En antiskandinavisk norrman som heter Erik Wium ska hålla på och älta den här andra världskriget-grejen igen.
Ja, den.
Finns det verkligen inget trevligare att prata om än det här, Erik Wium?
Du gamle, du fria, du svikfulla bror.
Nu har man klistig.
Jag gillade det.
Ja, precis.
Du svikfulla bror.
Det var, no, ja, det är Timla. Och det är väl ändå Finland som är bror. Om vi ska vara petiga. Vi älskar Norge, men Finland är bror. Erik Wium, hör du det?
Norge kompis, Finland är bror.
Ja, men det ska pillas i det här då, andra världskriget såret igen. Och älskar Norge som sagt, men det finns kanske något norrmännen kan lära av oss svenskar. Och det är att en svensk tiger.
Mm. Ja.
Vissa saker behöver man inte prata om.
Nej.
Man kan bara lägga känslorna i en burk. Skruva åt locket hårt, hårt, hårt. Tjänar ingenting till att älta.
Nej.
Ja, men nu ska vi ändå göra det. Ändå, för att Erik Wium var tvungen att öppna den här burken.
Han har dragit igång det.
Och han har skrivit den här boken. Då. Det här är ju inte nyheter egentligen. Det har varit känt sedan gammalt med de så kallade tysketågen.
Mm.
Att tyska ockupationssoldater fick åka tåg genom Sverige när de skulle på permission. Men det Erik Wium säger är att Sverige gick Tysklands ärenden på många fler sätt. Och att det inte alls går att kalla Sverige för neutralt i kriget. Mm. Vi kan lyssna lite på Erik, olika sakerna han tar upp här. Erik.
Bondene mellan Tyskland och Sverige är väldigt tätte och mycket tättare än svenskarna själva har likt att snacka om. Det handlar om ett tätt samarbete mellan den svenska säkerhetstjänsten och Gestapo. Det handlar om att utlevera norska motståndsfolk som Gestapo tog liv av. Det är inte tvivel om att många norska jöder kunde varit räddet om svenskarna hade öppnat för dem tidligere. Og svenske forsvarsledelsen de startet en massiv rekrutteringskampanje for å få svenske offiserer til å melde seg til tysk krigstjeneste. Tyskland tok kontroll over Norden på ulike måter. Norge måtte de slåss i 8 uker, i Danmark måtte de slåss en dag, og i Sverige så holdt de med å ta en telefon. Og det er jo litt sant.
Oj 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 oj. Oj vad han bjäbbar.
Shots fired.
Men det är hårda ord. Svek, ja, svek, för sent agerat när det gäller de norska judarna, ja. Norska motståndsmän som inte får asyl i Sverige utan avvisas, och att Gestapo får information om detta och kan övervaka dem eller gripa dem. Och det här skapar då ett starkt svensk hat i Norge. I VM:s bok så citerar han ett brev från den norska exilstatsministern Johan Nygårdsvold, statsminister i exil under krigsåren, som är djupt upprörd över Sveriges agerande. Nygårdsvold skickar ett brev till en svensk partikamrat som ska träffa den svenska statsministern Per Albin Hansson. Och han framför då en hälsning till Per Albin. Brevet läses upp i Studio 1. Här är ett utdrag från det då. Det är Nygårdsvolds hälsning till Per Albin Hansson.
Säg åt honom att det är inget, inget, inget som jag hatar så flammande och så vilt som Sverige. Och det är hans fel.
Wow.
Ja,
det gör ont.
Känns väl lite överdrivet. Inget han hatar så mycket som Sverige. Tyskland då? Tyskland då? Okej, att man hatar den fega medlöparen som inte vågar stå upp mot mobban. Ja. Men mobban måste väl ändå per definition vara värre?
Ja, eller hur? Ja, det kan man tycka. Absolut.
Så trött på det här. Sverige var så dåliga och fega och omoraliska. Tyskland då? Varför är det aldrig någon som pratar om Tysklands roll i andra världskriget? Bara Sverige hit och Sverige dit.
Fy fan.
Men, måste vi då fråga oss, är det en rimlig bild av hur det var som Eirik Veum målar upp? Mm. Vi kan väl fråga en objektiv källa, svenska historikern Claes Åmark. Mm. Är det, som jag läste i dagens BT i anmälelsen, i recensionen av Veums bok, att Sverige i praktiken var ett tyskt lydrike. Mm. Vad säger Claes Åmark? Är det en balanserad bild i Eirik Veums bok?
När du ser till hela bilden i boken, tycker du att den är balanserad?
Nej, den är inte balanserad.
Nej, det är den inte.
Nej.
Skönt,
nej.
Var det utrett.
Skönt, då det avklarat. Inte balanserad.
Nej, men gud.
Behöver inte höra mer. Jag är övertygad. Ja. Claes Åmark behöver inte motivera det här för mig. Jag hörde klart och tydligt att någon sa på ärans och hjältarnas språk,
ja,
att den här boken, det var inte balanserat. Nej, men det är klart att det är så att Eirik Veum har många poänger, och det är inget kontroversiellt det mesta av det han skriver om Sveriges agerande. Men det finns ju alltid två sidor av myntet.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Det är aldrig bara en sida på ett mynt.
Nej, det vore sjukt.
Och det krävs det två. Möjligt. Krävs, ja, två för att dansa tango.
Det är också sant. Mm.
Det är aldrig bara ens fel om två träter.
Nej.
Sverige har kanske sårat Norge. Men sånt där, det går aldrig bara i en riktning.
Mm-hmm. Nej.
Den här beskrivningen som ändå ges i boken då, man får ju ändå bilden av att det har skapat ett sår hos Norge. Att svenskarna var inte att lita på. Vad tänker du om det?
Jo, det visar sig ju att det såret var ju mycket allvarligare än vad jag hade klart för mig. Och spelade nog en roll ganska lång tid framåt. Men det fanns ju sår i Sverige också. De här svenska kungen förlät ju inte norrmännen för att de lämnade unionen 1905 till exempel.
Precis, där hör ni.
Och vi ska börja gräva.
Båda har faktiskt gjort fel. Visst, det kanske är osnyggt med det här nazistmedlöperiet.
Ja.
Men det där med att inte vilja ha Stockholm som huvudstad.
Ja.
Vad är det för odjur som fattar ett sånt beslut?
Faktiskt.
Världens vackraste stad. Att vända den ryggen för Oslo.
Det är konstigt.
Ja, det är sån kulturfientlighet som bara kan jämföras med när Islamiska staten slår sönder världsarv i Palmyra. Nej, men det är så att, ja, men det är också det. År 1905, det är en skam som Norge måste leva med.
Ja.
Så man kan säga att det är jämnt. Sverige och Norge är väl kvitt.
Varsitt litet minuspoäng.
Båda, ja, länderna har begått ofattbara svek.
Brott mot varandra, ja, absolut.
Men nu kan vi gå vidare. Okej, det låter kanske lite grann som matta applåder här, men jag skulle säga att det är ganska mycket att det inte var någon mikrofon som tog upp publiken, som låter avlägsna. Den norska publiken gillade faktiskt ganska mycket att deras självständighetskamp liknades vid IS. De gillade det helt okej mycket. Ja. Anledningen till att jag avbryter här är för att jag vill berätta om våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Gå med i Akademikernas A-kassa, det kostar bara 100 kronor i månaden. Om ni inte känner till det så är A-kassan en arbetslöshetsförsäkring som ger trygghet för alla som jobbar i Sverige. Den ger dig upp till 20 000 kronor i månaden när du befinner dig mellan jobb. På akademikernas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student. Eftersom att du kan bli berättigad till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande. På akademikernas.se/räknare finns också en räknare helt enkelt som akademikernas har konstruerat. Där du genom att fylla i din inkomst senaste året kan räkna ut vad du skulle få i A-kassa om du blev arbetslös. Ni som arbetar i Jusek-branscher bör även gå med i fackförbundet Jusek. Då lägger ni till 251 kronor till de här 100, alltså 351 kronor sammanlagt. Och då får ni bland annat en inkomstförsäkring som skyddar er ända upp till 80 000 kronor. Och även om man inte tror att man kommer att nyttja A-kassan och fackets förmåner så ska man ju vara med ändå. Bara av solidaritet med alla som kämpar i prekariatet och av solidaritet med den här podden. Har du tagit steget och gått med i Akademikernas och /eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden, får du gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Du får också gärna skriva det i din ansökan till A-kassan /facket. Då har ni fått lite info om arbetsledighetstrygd, som de kallar det, i det stora landet i väst. Vi återvänder dit nu. Åter till biblioteket i Bergen.
Jag tänkte att jag också ska slå ett slag för skandinavismen och integrationen mellan våra länder.
Wow.
Och det tycker jag man alltid ska göra när man korsar en landsgräns. Prata om integration. Verka för integration. Det är som med demokratisk socialism, brukar jag säga, med integration. Det finns ingen utopi. Det är en ständig process. Ja, jag ser att ni känner samma sak.
Ja,
absolut. Så jag vill gärna prata om något som liksom är en politisk nyhet, men som också kanske också kan ge liksom norrmännen en lite mer ökad förståelse för hur svenska funkar. Mm. För att det är så viktigt med förståelse i en god relation.
Ja.
Så då tänkte jag, vi använder oss av ett pedagogiskt exempel då, i form av en nyhet från veckan som gått. I tisdags var nämligen vår näringsminister, den slanka kostymsossen Mikael Damberg från Stockholm. Han var i eller på Filippinerna.
Mm.
I eller på Filippinerna?
I landet på ögruppen.
Han var inom Filippinernas gränser.
Ja, snyggt.
Mm. Och han var där för att öppna en ny svensk ambassad. Vad roligt. Toppen kul för oss. Han var såklart också där för att ha lite handelsutbytesförspel. Som är en akademisk term för när man åker till ett annat land och börjar tjabba lite om att handla med varandra.
Mm.
Så då hade han med sig en handelsdelegation då på 26 svenska företag och myndigheter. Innehöll den här delegationen representanter från krigsvapentillverkaren Saab? Kanske någon undrar.
Mm. Det hade varit konstigt om de hade missat det den här gången.
Det hade varit jättekonstigt.
Det är några vi
de brukar
har glömt.
Aldrig missa det.
Det kan de inte missa. Självklart var Saab med, för det är ett av formkraven för en svensk handelsdelegation att de är med. Hoppas man nu kanske kunna sälja lite JAS Gripen stridsflygplan till Filippinerna? Ja, antagligen. Eftersom att Filippinerna har planer på att köpa 12 stridsflygplan på 12 år, samt eftersom Saab ska öppna ett försäljningskontor i landet, samt eftersom att Saab redan marknadsför andra vapensystem i landet. Ja, men det är väl mycket som
det är mycket som talar för att
det är mycket som talar, absolut. Och då kanske någon tänker, jaha, varför ska vi prata om det här? Det är en helt vanlig dag på jobbet i en svensk ministers liv, eller? Och ja, det är det, absolut. Svenska ministrar älskar att få hjälpa till och sälja krigsvapen till andra länder. Det är kul. Men det är också bra. För att citera vår förra statsminister Fredrik Reinfeldt. Några kanske minns att han sa att det är bättre att de köper krigsmaterial av oss än av någon annan. För att bara Gud vet vilka jävla vapen andra länder säljer som säkert
skulle kunna få tag på sån skit.
Alltså. Sån skit. Medan liksom svenska vapen är lite mer så som en Banksy-målning. Att de skjuter ut en härlig blombukett. Eller liksom söta ballonger som något barn håller i, och så känner man någonting när man ser det, men man känner inte kroppslig smärta, eller hur?
Men det är det här gamla, om inte jag gör det så gör någon annan det argumentet.
Precis, precis.
Man förstår utifrån det här att Fredrik Reinfeldt är en sån där skön pappa som köper ut sprit.
Exakt. Han är en sån riktigt skön Täby-pappa. Ja. Även inom politiken. Och det är varmt och härligt att få uppleva. Jag saknar honom.
Vi kan säga till normerna att Täby är den ganska rika förorten som Dilan och Fredrik Reinfeldt kommer ifrån i Stockholm.
Vi är från samma geografiska plats.
Drabantby heter det.
Det är
mina bästa norska glosor.
Dit kan man åka på moderat sightseeing. Men så är det. Vi säljer vapen för att det är kul och bra och toppen och härligt. Mm. Och det är inget konstigt.
För att ta ansvar säljer vi vapen.
Ja, men faktiskt. Och hjälpa världen. Mm. Några har dock höjt på ögonbrynen i just det här fallet med Filippinerna. Och kanske främst då de som någon gång någonsin hört något om Filippinernas nya president, Rodrigo Duterte. Om det inte ringer en klocka hos er, är det han som brukar kallas för The Punisher. Det är hans smeknamn, på grund av han själv.
Det är snyggare ifall någon annan ger en ett smeknamn. Man bara går runt och säger till sina kompisar, kalla mig The Punisher. Ja. Det är bättre om det kommer organiskt.
Jag vet, men han är så otroligt speciell, Rodrigo. Ni kommer få höra mer om det.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja. Vissa har ju faktiskt till och med blivit förbannade över att Sverige skulle vilja sälja krigsvapen till en man som har samma retorik som den en gång väldigt kända dockan Ahmed the Dead Terrorist. Och det är inte ett skämt, utan det är fakta att de har samma retorik. Vi har ett pedagogiskt exempel på det.
But do you agree, do you acknowledge that you have encouraged vigilante killings?
No, I said I will kill you. If I encourage, fine. If it involves human rights, I don't give a shit.
Silence! I kill you!
Det är oerhört likt.
För att vara tydlig bara.
Först var det,
först var en journalist.
Ja, det måste förtydliga, ja.
Först var en journalist som ställde en fråga. Sen var det Duterte. Sen var det Ahmed the Dead Terrorist. Mm. Förstår om ni blandade ihop det.
Ja, det var för likt.
Jag vill också bara vara tydlig här nu med att i det här klippet där de intervjuade Duterte, det är från Al Jazeera för ett tag sedan, och där pratar de faktiskt specifikt om drogmissbrukare och om Dutertes krig mot droger som hittills skördat 4000 människoliv i utomrättsliga avrättningar på cirka ett halvår. Mm. Men jag vill också vara tydlig med att Duterte säkert menar att alla som hotar landet, oavsett om de har ett tragiskt missbruk eller inte, förtjänar att dö.
Just det.
Det ska vi vara väldigt tydliga med. Han är en riktigt jävla vidrig ledare. Om Trump inte var fullblodsrasist så hade Duterte antagligen varit hans stora idol och älskare. Eftersom att även deras stjärntecken är kompatibla. Mm. Ja, jag har kollat upp det.
Du har gjort din research.
Ja, det har jag. Jag har gjort min research.
Mm. Bra att du anstränger det här. Första avsnittet du
ja, jag vill göra det lilla
alla
extra.
Men han slog väl igenom Duterte med sitt uttalande om Obama? Det var
ja,
då han blev
det,
internationellt
precis.
Känd.
Det var när han kallade Obama för horunge. Mm. Även om ni har hört om det. Det var underbart för oss i Sverige att få höra en väldigt känd gammal svensk nyhetsuppläsare säga ordet horunge också när det skulle rapporteras om det. Just det var det. Fantastisk tv-historia.
Men det, ja, exakt. Men det var kanske... Det utlöste en diplomatisk kris med USA. Mm. Men nu efter... presidentskiftet var det kanske, är det kanske bara till hans fördel.
Ja,
kalla Obama för horunge.
Trump har väl ändå sagt att han gillar Duterte.
Eller var Duterte har i alla fall sagt att han gillar Trump.
Ja,
att han tycker
det.
Att de nog kommer ha det bra ihop.
Precis, och det tror jag också. Och jag vill bara säga, passa på till Dutertes försvar bara, så måste man faktiskt säga det, att det här var hans exakta vallöfte, det han håller på med just nu.
Att döda jättemånga som knarkar.
Ja, han har uttryckligen sagt det. Han har uttryckligen sagt att så många människor ska dö att liken ska kunna mata alla fiskar i Manilabukten. Mm. Så driven. På det sättet är han ju en underbar ledare.
Att han uppfyller vallöften.
Men det är en valvinnare.
Han är en valvinnare och han är en man som är trogen sina principer. Och det är inte många som är det i den här världen. Så det får man ju komma ihåg om det känns svårt att tänka på honom ibland. Dock kan man ju, jag förstår om man känner att han inte borde handskas med vapen ändå. Många menar det. Vad håller Sverige på med, undrar några. Varför har vi den här kommunikationen med Filippinerna? Och det här jag tycker att det är väldigt viktigt med förståelse. Det här jag vill att alla liksom ska förstå hur svenskar funkar. Och det finns en viktig detalj i sammanhanget. Och det är att Sverige redan i december förra året bestämde sig för att öppna den här ambassaden. För att gynna svensk export till Filippinerna. Och sen först i juni 2016, alltså drygt ett halvår senare, då valdes Duterte, the living terrorist, till president. Och där tror jag att alla svenskar hör vilket problem som har uppstått.
Ja.
Men för norrmän och falska svenskar så ska jag förklara. Det är helt enkelt för socialt obekvämt, va? Att gå och ställa in en resa, eller hur? Som man har planerat så. Eller? Det är inte, det gör man väl inte. För att som svensk gör man bara inte en sån sak. Eller? Det vore jättekonstigt. Och det är det som jag med 99% nationell säkerhet kan säga. Det är det som har hänt här. Att regeringen har varit riktiga svenskar. Kul för alla de som har pendlat lite till att rösta på SD då kanske. För att det här var ju planerat, okej? Okay? Det här var planerat sen för över ett år sedan. Eller snart ett år sedan, och vi skulle bidra till ökad handel med Filippinerna, och då tar vi tar med oss JAS Gripen, eller hur? För det gör vi ju alltid. Det är ju våra jättefina plan som skjuter blommor, liksom. Det är inte konstigt. Och sen valdes Duterte. Ja, men det var inte vi beredda på. Och då är det ju för sent. Alltså, då har man ju redan bokat kalaset, och då åker man, och så håller man... Man håller god min, eller hur? Man gör det. Man ställer inte in då, för då får man ju stressutslag av social obekvämdhet. Att det är, och särskilt som i det här fallet, när det har att göra med motpartens person. Man vill inte ställa in något för att liksom, ja, du har en personlighet av en psykopatisk massmördare. Det kan man ju inte bara, vore jättestelt och mejla det. Så att så är det ju också att vara svensk i allmänhet. Att vara så pass socialt obekväm att man utsätter sig för terror.
Men varför går man bara inte ut och förklarar att vi kan inte ställa in för vi är jätterädda för Duterte?
Det skulle också vara stelt, tror jag faktiskt. Mm. Utan man måste hålla den här goda minen och följa planen som man har från början. Att nu ska vi åka och vi ska ha trevligt och vi ska sälja krigsmaterial. Och ingen är rädd, Ola. Ingen är rädd överhuvudtaget.
Ja, men de tänker sälja också. Alltså de ska inte bara åka dit och vara artiga, utan de... Nej, de kommer inte ställa in försäljningen heller, för att det blir också
det
lite
det skulle vara jättestelt. Det skulle vara jättestelt, plus att vi tävlar med fransmännen om att sälja till Filippinerna, så att det är liksom, vem ska vinna? Jag tror vi alla sitter på svaret, eller hur? Inte de där jävla tölparna. Men så är det att vara svensk, och det kan säkert många svenskar relatera till, att det är så i livet också liksom. Ett väldigt klassiskt exempel är det här med att stå i kö. Det har ni säkert hört.
Det är den spaningen tagen en nivå längre.
Ja, men man har ställt sig i kö liksom, man har ställt sig där för att handla någonting, och sen halvvägs genom kön så inser man att man kör till att boka en ritualslakt på en pudel, och inte för att köpa nässpray som var liksom planen från början. Men man lämnar inte kön, eller hur? För att det skulle bli för socialt obekvämt, för att när man har ställt sig där, då har man indirekt lovat att man ska handla nu när man står i kön. Så att man kör klart, man köper snällt den här vidriga upplevelsen, och sen känner man en oerhörd skam. Men aldrig en så stor skam som om man faktiskt hade lämnat kön. Det finns svenskar som har dött av det. Av den skammen. Så att så kan det se ut på privat svensk nivå. Sen måste man förstå att när det lyfts till politisk svensk nivå, ja, då får det ju helt andra proportioner såklart. Att då kan man riskera att framstå lite som en skurk. Ni vet, som marknadsförvapen till en maffiagubbe. Även om man inte riktigt är det och saker och ting är komplicerat. Men det är en risk man tar för att slippa bli socialt obekväm.
När får vi veta om de har sålt några plan?
Jag vet inte riktigt än. Det är väldigt dålig rapportering på det här.
Ja,
av någon
jag har inte
konstig
anledning.
Är det jättedålig rapportering kring just
jag detta. Jag tänker mig att Mikael Damberg måste vara med Duterte nu och följa med honom ut på stan på olika upptåg och skjuta heroinister.
Ja.
Jag ser framför mig Mikael Dambergs svettiga lilla ansikte. Han måste dra på sig en luva och hänga med ett politiskt skoj med Duterte.
Jag tror att han och den franska motsvarigheten får gå tillsammans, och så får de tävla. Ska de först skjuta en gammal, ett barn och sen en funktionshindrad. Och alla
och den
är missbrukare såklart. Alla är missbrukare.
Den franska bara, jag vet inte hur man
pratar. I have a revolver. No, oui.
Och så måste Mikael Damberg försöka steppa upp.
Mikael bara, ska vi ha ett klassperspektiv på det här? Nej, okej. Okay. Då gör jag det här då. Kul. Bygg Sverige.
Ja, det är jobbigt som svensk näringsminister som ska bevisa att han inte är tråkig.
Ja, garanterat. Först sjunga karaoke, sen gå ut på en death hunt. Och Mikael Damberg bara, jag måste följa med.
Man dör ju inom bara av att tänka på det. Men absolut. Förmodligen kommer det gå till exakt så. Och sen kommer du ta det till skjuta den som förlorade. Och slänga i Manila-bukten.
Jag tror han håller på mycket med att skenavrättar Mikael Damberg. Och sen så börjar Mikael Damberg gråta och kissa på sig. Så säger Duterte, vad trodde du jag skulle göra det på riktigt eller? Att det är mycket sådana...
Gud vad underbart hemskt såklart.
Sådana härliga maktlekar som Mikael Damberg måste gå igenom där nu. För att kunna kränga några JAS-plan.
Om vi då blir de som får sälja JAS-planen så kommer ju det också bli mer intensivt tror jag. Att Duterte kommer vilja tuffa till oss så att säga.
Ja. Ruska framtiden. Om.
Ja, ruska om, verkligen. Så det är en spännande politisk utveckling vi har framför oss, hörni. Verkligen. Koll, det går inte. Men försök.
Men det är, normen kan inte relatera för att den här oljan ger det fuck you-kapitalet. Ja. De behöver inte åka till skurkdiktaturer och försöka och skjuta knarkare för att få sälja JAS-plan.
Som alla andra länder på jorden faktiskt måste göra. Så där, check your privileges,
eller hur?
Norge. Tack.
Jag är, som jag hoppas att ni alla vet, Lilla Drevets frihandels- och tv-korrespondent. Det är ett hedersvärt uppdrag.
Det är det verkligen.
Självklart. Jag håller koll på frihandel och på tv. Och innan vi åkte hit så kollade jag riktigt mycket på tv. Norsk tv. Timme efter timme satt jag och kollade på tv. För jag tar mitt jobb på allvar. Och jag kollade på tv-serien Skam, som jag tänker att många här har hört talas om. En stor succé, en tv-succé.
Folk viskar ja med andakt.
Ja, det är så. Ja, så himla helig stämning kring den jävla scenen. Bara, ja, vi vet.
Det är stor... Så mycket stönande av välbehag här.
De ser framför sig en sån välgjord
scenproduktion.
Gud vad det här fångar hur det är att vara sexton. Jag måste bara stöna.
Ja, men Skam är ju då en ungdomssatsning, en tv-serie som handlar om några 15-åringar och deras liv och sådär, cirkulerar kring kärlek och fester, studier, kanske allt sånt här som alla, utom jag själv, upplevt under tonåren. Så det är många som tycker att det är, oj vad bra det är, säger folk. Jag förstår personligen inte, men jag har sett på det som en del av mitt jobb alltså. Och det har blivit en vansinnig succé. Danmark är tokiga i serien, tror jag. Jag förstår inte exakt vad det står eller vad de säger. Finland älskar Skam. Återigen, tror jag. Ja. Jag är osäker på riktigt vad det står i det jag läser. Och Island, de får inte nog av Skam. Mm. Om jag har förstått det rätt, det jag har läst. Det är i alla fall en odiskutabel succé, den här tv-serien. Så mycket kan vi slå fast. Den har vunnit 5 priser på den norska tv-prisgalan Gullruten.
Oj! Ja.
Och det första avsnittet är det mest sedda på norska public service hemsida någonsin. Tror jag återigen, ni behöver inte fakta kolla det. Men det är något sånt i alla fall. Vad bra det går. Mm. Danmark, Island och Finland har till och med köpt rättigheterna till serien. För att de älskar den så mycket. Och ungdomar älskar den.
För att de
ska
göra egna versioner.
Precis, på sina språk. För att de inte heller förstår. Men de vet bara att det är så jävla bra.
De har redan alla, de har sett den norska. Och de bara älskat det. Mm. Jag förstår inte, men jag älskar det. Och nu ska vi göra
känslan
det.
Känslan är otrolig, känsla. Men vad säger de?
Men så det är liksom ett stort jävla nordiskt megamys kring den här serien. Men vänta! Är det inte ett land som saknas i det nordiska megamyset? Någon vi inte har nämnt.
Ja. Jo, det är det. Arroganta jävlarna.
Sverige!
Ja, nej.
Sverige är inte med i det nordiska megamyset.
Nej, det är mystiskt.
Det har varit segare faktiskt för den här serien att få genomslag i Sverige. Säsong 3 ska ju börja sändas nu, eller om det redan har börjat sändas i Norge. Och runt jul så kommer svenska public service lägga upp första säsongen. Och det är väldigt lite omskrivet i Sverige. Kanske 3 artiklar. Medan det i Danmark, Finland, Island är liksom, finns kanske 1 miljon artiklar om den här serien.
1 miljon artiklar.
En miljon! Det är nästan obegripligt att man har hunnit skriva så mycket.
Det är en siffra som du har hittat på.
Men det känns väl ändå som att det är...
Bara för att du har hittat på den så är det ändå en imponerande siffra.
Visst! Det är väldigt imponerande.
Man kan inte ta ifrån det att det är en stor, stark siffra.
Väldigt stark siffra.
Men frågetecken har ju uppstått kring varför Skam inte blivit ett större fenomen i Sverige ändå.
Ja.
Som tv-korrespondent så skulle jag vilja hävda att Sveriges motvilja mot att acceptera den här norska succén troligtvis beror på att vi redan har gjort en sån här serie själva. Okej? Ja. Ni hörde mig. Vi har gjort oräkneliga tv-succéer för åldersgruppen 15 och uppåt. Andra Avenyn.
Ja.
Låt mig bara ta ett exempel. Andra Avenyn
handlade ju precis om det här alltså. Ungdomar som har det svårt i Göteborg. Och sen, vad kom sen då? En till succé, Viva Hate. Också en ungdomsserie om ungdomar som har det svårt i Göteborg. Ja, men slump, men ändå. Mm. Det är bara två exempel på såna här typer av serier som Sverige redan har gjort.
Bland en miljon såna serier.
Viva Hate var att de stod på Västerbron i Göteborg och skrek jag hoppar var femte minut.
Så jävla starkt.
så mycket emo-känsla var det.
Det var så bra.
Så jag tror att det är den känslan som hänger över Sverige, att svenska public service ska väl inte behöva sitta och lära sig av Norge hur man gör bra tv för ungdomar. Jag är ganska säker på att det kan vara anledningen faktiskt. Och det som Norge då behöver göra för att få Sverige intresserade av att köpa rättigheterna till exempel och börja älska Skam, som jag utgår från att ni vill också, eftersom att Sverige är ett så kulturellt land som har liksom allt det här med ungdomar och musik och Avicii och det här, så att ni vill väl sälja in det, utgår jag ifrån. Det ni måste göra då, Norge, det är att göra om och göra rätt. Visa att ni har lärt er av Sverige. Av Sveriges ungdomssuccéer. Mm. Endast då kommer vi kunna acceptera att Skam är bra. Om vi på något sätt får känna att det var vi som gjorde Skam.
Ja,
det är vi som har gjort den tv-serien. det vore det bästa i det här scenariot. Och när man gör public service tv för ungdomar i Sverige så går det till på ett lite annat sätt. Den viktigaste komponenten är kanske att man låter några personer i 35-45 års åldern sitta och spåna fritt i 3 veckor. Liksom i ett manusrum. Ja. Och sen bara går man ut och kör. Vad filmar. Det är för att få till en autentisk känsla av hur det är att vara ung.
Precis.
Så har man ju inte gjort här med serien Skam. Utan Skams regissör och manusförfattare Julia Andem, hon har gjort djupintervjuer med 15-åringar i Norge. Liksom suttit i timmar och bara pratat med ungdomar. Och använt sig av en metod som utvecklats vid Stanford University. Så hon har liksom, oj vad hon har jobbat på för att ringa in och försöka förstå vad tonåringar vill se och vad de behöver och så vidare.
Det är så pretentiöst tycker jag.
Varför inte bara anlita Peter Birro?
Sluta
Norge.
Skryta med era oljepengar och skicka iväg era manusförfattare till
Det är inte alls man får till det autentiska ungdomskratet. Det får man genom att be en Beck-manusförfattare att gissa hur 16-åringar
att
pratar.
Att försöka minnas ungdomen liksom. Då kommer vi kanske känna att det här är någonting för oss. Och dessutom blir det ju billigare också.
Ja.
Man får till en genuin stämning genom att göra på det sättet. Och man får också till en genuin dialog som vi älskar i Sverige att se när vi kollar på ungdoms-tv. Jag ska ta ett exempel från Viva Hate just då. Som handlar om en tonårskille då. Nej, det handlar om några tonåringar. Och i den här scenen så kommer han hem till sin mamma, tror jag att det är. Som sagt, jag har kollat på mycket tv, men jag har inte riktigt vet vad jag kollar på. Han kommer hem för att prata om sina problem. Och då får vi höra exempel på en väldigt naturlig, genuin dialog som bara kan komma från svenska ungdomssatsningar.
Du skyddar dig väl? Så att hon inte blir med barn?
Men hon vill ju inte ha mig, säger ju.
Några sekunders trivsamma muskelsammandragningar är inte värt ett förstört liv.
Jaha, så det är det för dig? Några trivsamma muskelsammandragningar och ett förstört liv?
Nej, men det var väl inte så jag menar.
Nej, men vad menar du då?
Jag menar ju bara att du inte ska göra någonting som du ångrar sen.
Då hör ni säkert här vilken genuin typ av dialog som eskalerar väldigt snabbt också. Att det är mycket det vi är vana vid att se. Att det börjar med bara liksom, börja lite low key och sen på 10 sekunder ska det eskalera åt helvete alltså. Ja. Där folk är beredda att skrika rakt ut och rusa ut ur rummet. Och den här typen av, vad ska man kalla det, stämning är det vi gillar i Sverige när vi kollar på ungdoms-tv. Och den får man då genom...
För att vi minns att vi hade det där blommor och bensamtalet med mamma.
Mamma,
vi stod och skrek jag tror att jag har fått dragningar under livet.
Det känns så himla äkta faktiskt.
Verkligen.
Så det gör lite mer så kanske, och sen så för att ungdomar ska älska en tv-serie så är det också väldigt viktigt då med känsla, så riktig känsla. Vars finns känslan i Skam? Vars finns känslan av att det är Dramaten skådisar som läser upp en text för att de har haft en ekonomiskt svår höst. Ja. Vars finns den känslan? Ja. Frågar vi oss i Sverige.
Det är en väldigt bra fråga.
Det känns otryggt tycker jag med något slags autentiskt samtal mellan tonåringar som bara pratar som om det inte är något konstigt. För att ha en tv-succé så ska man liksom ha den här riktigt forcerade uppstaplade dialogen av Dramatens skådisar som bara men inte haft det så bra på senaste om man ska vara helt ärlig med sig själv. Och i Andra Avenyn som är en annan sån här succé.
De här låter inte alls som de finansierar sitt kokainmissbruk.
Det är den tonen. Men det som Skam också har gjort är att de fokuserar bara på tonåringarna, va? På de här karaktärerna. Men i till exempel våran stora succé Andra Avenyn, där fokuserade man ju lika mycket nästan på de vuxna.
Ja.
Så det uppskattas också väldigt mycket. Att få höra om de vuxnas problem och då otrohet och sånt. Mm. Och också höra dem läsa upp det, de här Dramatenskådisarna. Det här gillar vi, så här ska det låta.
Som jag ser det så behöver ni öva på att ge varandra bekräftelse. Det går till så här. Du säger till Roland: jag blir ledsen när du tittar på porr. Kan du se det? Ja, svarar Roland. Jag förstår att du blir ledsen när jag tittar på porr. Tack, säger du. Och så är det din tur och säger: jag blir ledsen när du kallar mig för gris. Kan du se det?
Det här är en väldigt autentisk scen från en parterapi som var med i Andra Avenyn, som vi alla blev berörda av. Ja. För vi kände att det var så naturligt på något plan och liksom inte alls forcerat. Eller lite forcerat, men på ett skönt sätt.
På ett så lite avslappnat vis.
Mm. Och det är så man gör riktig ungdomstv. Och det har vi ju vetat i Sverige sedan 2000-talets början egentligen. Så att för att vi ska vilja ha Skam och köpa den här tv-serien, så gör rätt, Norge. Och så får ni in lite av de här dimensionerna med det här. Ja. Peter Birro, kanske.
Ja.
Hur mycket Skam har du sett?
Nästan alla avsnitt.
Okay. Mm. Jag såg första avsnittet nu precis bara.
Mm.
Men det verkar ju jättebra.
Det är fruktansvärt bra.
Superbra.
Det är så...
Det var en grej jag tänkte säga, att det här var att det var väldigt, att det var specifik norsk stämning, att det var, jag såg det första avsnittet, så var det en kille och han var ihop med en tjej och så skulle de åka på hytta till helgen. De skulle åka på hytta och sen så skulle killens kompis, hade inget att göra i helgen, så han är på tjat på sin tjej, kan inte han få följa med på hytta.
Vad är hytta?
Det åka till stugan.
Ja.
På svenska.
Ja, det var ju logiskt.
Och då gick tjejen till slut med på det. Ja, Björn kan väl få följa med till hytta då. Mm. Och då sa han det: Björn, du får följa med till hytta. Så de bara: wow, high five.
Det här är lite norsk stämning.
High five på hytta sådär. Det kanske är därför det är svårt att relatera.
Ja, och för att de inte bara sa så här. En har fått ett sms, den andra säger: du älskar inte mig egentligen. Sen börjar bara ett skrik, en skrikfest som bara eskalerar i att någon rusar ut och välter ett bord.
Ja.
Det är det vi är vana vid.
Okej, den är 3:08 nu. Vi skulle sluta 8.
Så ja, då,
vi, då gör vi det helt enkelt. Tack så jättemycket publiken för att ni kom hit. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter Moa Lundqvist och Dilan Apak. Det här var Lilla Drevet. Tack så ni har.
Tusen tack. Tusen tack till Lilla Drevet.